Du lyssnar på De onda dagarna av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Brandsäter, eftermiddagen den 2 november 1870. Grå skuggor flimrade över huvudet på Dina. Hon kämpade för att urskilja konturerna, men de flöt bara ihop. Hjälplöst sträckte hon ut armen och en varm, väderbiten hand slöt sig om hennes. Hon försökte säga något, men munnen var torr och tungan klistrades mot gommen. Ett glas fördes mot hennes läppar och hon öppnade munnen och drack begärligt det kalla vattnet. Sen sjönk hon ner igen med ett stön och märkte att hon låg i en säng. Underlaget var svalt och mjukt. Du ligger på ditt rum, Dina. Rösten var vänlig och välbekant. Ester? Ja. Dina kände sig lugnare. Det var skönt att veta var hon befann sig. Det var också betryggande att veta att tjänstekvinnan var i närheten. Ester, den enda hon kände tillit till på Brandsäter. Ester som kunde vara tvär och sarkastisk, men också hjälpsam och snäll. Trots de hårda orden när hon var arg fanns det bara godhet i den gamla kvinnan. Dina drog häftigt efter andan när en oväntad våg av smärta ilade till längst ner i magen och strålade upp över ryggen. Hon slog vettskrämt upp ögonen och stirrade bönfallande på Ester. Åh herregud, hjälp mig! Ester kunde inte göra mer än att sätta sig på sängkanten, lägga armarna runt henne och vyscha henne som ett barn. Dina spände sig som en båge, bet ihop tänderna och klämde till hårt om tjänstekvinnan. Naglarna trängde in i ryggen. Uppjagad och svettig trodde Dina att smärtan skulle ebba ut. Men så förstod hon att den inte hade nått toppen ens. Det gjorde fortfarande ont. Ondare. Ögonen spärrades upp av skräck och ett gutturalt vrål ekade mellan väggarna. Ge mig en fuktig trasa, bad Ester och vinkade till sig Erika. Erika ryckte till, men samlade sig så pass att hon klarade av att doppa trasan i ljummet vatten och vrida ur den. Hon räckte den till tjänstekvinnan och ställde sig vid fotänden av sängen. Ester lade den försiktigt mot Dinas glödheta panna. Jag tror, väste Dina. Hon fick knappt ur sig ett ljud utan pekade bara mot underlivet. En rosenröd fläck bredde ut sig över den vita underkjolen. Jag blev så våt. Vattnet har gått, slog Ester fast. Det är ett gott tecken, Dina. Äntligen händer det något. Hon tystnade allt för hastigt. De grå tunna ögonbrynen drog förvirrat ihop sig när hon tittade på den fuktiga fläcken. Dina utläste panik i den andra kvinnans blick. Omtöcknat tittade hon ner på underkjolen. Det rådde inget tvivel om att vattnet hade gått, precis som det skulle inför en födsel. Men skulle det vara så mörkt, så blodfärgat? Hon hann inte oroa sig mer för det. En ny smärtvåg drog igenom henne. Den ökade i intensitet. Smärtan var helt outhärdlig. Och den här gången ville den inte tona ut. Dina skrek plågat. Erika, bad Ester myndigt. Du får skynda dig till Marta. Hon kan mer om förlossningar än vad jag kan. Vill du inte ha doktorn här? Skynda dig, avbröt Ester skarpt. Spring, spring allt du orkar. Samtidigt på väg till Fossesholm. Piskan svischade i luften och träffade Sölfax och Borken över ryggen. Hästarna strök öronen bakåt. Hovarna dundrade mot marken, selarna knarrade och landskapet susade förbi. Ylva blundade och höll hårt på Magnete. En tyst bön gled över hennes läppar. En bön om att de skulle hinna fram till räddningen på Fossesholm innan de fyra ryttarna hann i kapp. Och det var så hemskt. Fossesholm var så nära, så nära. Hon skulle se godset om hon öppnade ögonen och tittade ut genom fönstret på vagnen. Tjänstefolket som befann sig ute på gårdsplanen och inte kände till dramat som utspelade sig i närheten kunde nästan höra om hon skrek efter hjälp, men bara nästan.